svensk bröt sig in i kärnvapenfabrik. Utrustade med hammare och med burkar med sitt eget blod bröt sig svensken Per Ingmar Herngren, 22, från Göteborg och 7 av hans vänner in i den fabrik där kärnvapenroboten Pershing 2 tillverkas. Kärnvapendemonstranterna förstörde delar till kärnvapenrobotarna med sina hammare. Sitt blod hällde de över ritningar. Hotas av 5 års fängelse.
Det började nog någon gång, jag tror det var lågstadiet eller mellanstadiet, när pappa vägrade bära vapen. Han vägrade sin värnplikt, sökte vapenfri tjänst. Sen funderade jag i flera år på detta. Pratade nog med pappa och mamma mycket under de här åren. Och i högstadiet så började jag läsa bland annat Martin Luther King, läsa om Dietrich Bonhoeffer i Tyskland under andra världskriget. Funderar vidare på de här frågorna.
Per Herngren har hunnit bli 26 år. Det blir ingen fred utan rättvisa, sa en gång den amerikanska frihetskämpen prästen Martin Luther King. De orden har betytt mycket för Per. Så mycket att han gått från ord till handling och avtjänat fängelsestraff i Denver-fängelset i USA. Nu, 2 år efter frigivningen från fängelset, så studerar Per. Men han fortsätter att hålla kurser i icke-våld och civil olydnad.
Men hela tiden var det ju jag bearbetade detta väldigt teoretiskt då. Jobbade kanske praktiskt på det sättet att demonstrera. Jag menar, skriva under uttalanden och sådana saker. Det var nog inte förrän när jag flyttade till USA och bodde i svart ghetto där som det blev konkret för mig. Jag mötte det här svarta gettot i slummen i USA. Nästan tvingade mig då, mötet med dem tvingade mig då att ta detta på allvar. Fred och rättvisa kunde inte bara vara en hobby längre, utan jag fick ta det på ett sånt sätt så att det blev mitt liv, upplevde jag då. Då blev det inte så konstigt för mig då att göra civil olydnad bland annat. Då, att jag deltog i några aktioner, lokaler mot kärnvapenfabriker och kärnvapenbaser. Och jag arresterade några gånger. Sen gick jag med i den här plobisgruppen också. Och fick ju sitta 15 månader i fängelse. Innan hade det nog varit ett väldigt stort steg, men steget upplevdes inte så stort just då. Jag kom från slummen och såg att mina grannar de utstod lidande på sig varenda dag. Jag kunde inte ta sig ur fattigdomen. Jag var privilegierad. Jag kände att jag måste ta mitt ansvar. Jag kunde bara kämpa mot det som jag var delaktig i. Då. Att vi bygger vapen. Sen vill vi också göra synligt att det är faktiskt vi rika i västvärlden som är ansvariga för fattigdomen. Både i tredje världen och i kanske slummen och förorterna här. Och hur är vi då delaktiga? Att genom att vi betalar skatt som sen går till militären kanske. Vi köper varor från internationella företag. Och sånt då. Och det kunde jag göra då. Jobba med. Motverka min delaktighet i kapprustningen.
Idag så möter vi Per tillsammans med fredsarbetare ur den svenska plogisrörelsen. Som alla valt väg. Genom att på olika sätt arbeta för freden. Man träffas vid lågmälda, lyhörda möten. Man läser och diskuterar. Man söker trösta och stödja varann. Här finns en vardagsgemenskap. Över alla åldersgränser. En gemenskap, en vänskap som kommer att behövas. För inom plogbilsrörelsen så förbereder man sig på fängelsestraff som en konsekvens av de aktioner man planerar och genomför. Hittills dryga 20-talet aktioner världen över vill visa på det absurda våldet i vår tid. Aktionerna vill ställa frågor, men de vill också ge hopp inför framtiden. För 3 år sedan fick Per och de andra i plogbilsaktion nummer 8 fängelse för sin aktion mot Pershing-raketer. Idag diskuterar man i öst och väst på högsta ort om ett tillbakadragande av alla Pershing-raketer i Europa. Inom plogbilsrörelsen så går man vidare. Helt vanliga människor förbereder sig, är beredda att gå i fängelse för freden.
Om jag får säga något om varför jag är med i gruppen, så var det så att jag läste i en svensk tidning, Kvitta vilken, och referat från Daniel Bergan, heter han. Han är jesuit, pastor eller präst i USA. Och blev oerhört tagen av hela den artikeln.
Per Olof Holmborg, 58 år, barnpsykiater.
Och jag kommer fortfarande ihåg bilden på honom. Den brände sig in i mig på något sätt. Och det han sa var att om det ska bli en fredsrörelse värd namnet fredsrörelse, så måste folk vara beredda att göra lika stora uppoffringar för freden som folk är när det gäller kriget. Och vi vet ju alla vilka heroiska handlingar som utförs under krig. Och det stod mig plötsligt att man får lov att satsa på något sätt. Inte bara föreläsa eller prata, utan göra någonting. Jag blev oerhört engagerad och imponerad av detta och läste mera då av honom. Men sen Per gjorde sin aktion något senare och det kom då till offentlighet, så blev jag oerhört imponerad av det också. Och tänkte ungefär så här att ja, kan en sån ung kille som har hela livet framför sig satsa, så skulle jag väl kunna bidra som är så mycket äldre med någonting. Och därför så hade han hade en fredskurs, eller vad ska jag kalla det för, som han åker runt med i Uppsala i samband med en konferens där uppe, civil olydnad. Och jag anmälde mig till konferensen och åkte just hans kurs. Och på det viset så lärde vi känna varann och träffade andra människor i den här gruppen. Vi bildade en liten grupp då och sen har vi utvecklat det här lite grann.
Får jag fråga, när du läste artikeln av Bergan, var det möjligen hans brev till Ernesto Kardinal?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det var en intervju med honom som kom i idén.
Kerstin Ekblom, 75 år, pensionär och aktiv kväkare.
Det brevet till kardinal från Bergen har betytt mycket för mig. Min lilla blygsamma ohörsamhetshandling gjorde jag under andra världskriget. Det var att jag vägrade att betala den så kallade värnskatten som kom på särskild skattsedel. Jag tror den för min del gick upp till 18 kronor. Men de 18 kronorna ville jag inte släppa till militären, utan jag vägrade. Men jag hade ju inte den fredighet som ungdomar idag har, att jag höll på till det bittra slutet eller nästan till fängelse. Utan jag kom till Kungliga kammarrätten, och när jag fick deras högtidliga brev så kände jag att nu kan jag inte gå längre. Och då betalade jag snällt mina 18 kronor och fortsatte mitt arbete. Så på något sätt så kom jag till korta där, och det känner jag mycket bedrövligt nu. Samtidigt som jag känner stor glädje över att andra har tagit tag i detta. När jag var i en kyrka som hette Martin Luther King Kirche, så låg de här utlagda i köksalen. Och det är ett förslag att dra ifrån på sin skattsedel 5,72 D-mark, vilket betyder 572 pfennig, vilket är det symboliska talet för det antal missiler som är utplacerat i Västeuropa. Och det är en mycket fiffigt upplagd kampanj denna. Jag vill gärna ge den vidare till något biskopsmöte eller vi kanske ska börja på Storkyrkan. Jag tycker det vore jättebra om Sverige börjar med något sådant. För det är så enkelt att genomföra just för att man har ett belopp som är överkomligt för var och en att dra av. Och som samtidigt naturligtvis drar sand i hjulen för apparaten, för skatteapparaten. Det blir en massa brevväxling och en massa tankeställare, får man hoppas. I likhet med PO har det för mig varit så att jag har känt att den sortens handfast handling som plogbilsrörelsen står för, den behövs idag för att tydliggöra vår situation och för att inspirera folk att göra något själva.
Vi inom plogbilsrörelsen har väldigt mycket stillsamma sammankomster där vi pratar en i taget och lyssnar på varann och har långa pauser emellan och mediterar, tänker efter vad personen verkligen har haft att säga.
Ingegärd Björklund, 54 år, högstadielärare.
Vi läser stycken till exempel om icke-våld. Kan prata om icke-våld förstås i sådana sammanhang. Vi diskuterar också många andra stora problem som naturligtvis har att göra med vår inriktning. Vi pratar om rädsla. Vi pratar om symbolernas betydelse. Särskilt då i samband med en aktion. Och vi kan läsa ur olika skrifter och diskutera det då i efterhand.
Det som Inga har berättat, det är precis det som jag tycker är så spännande med plogbilsrörelsen, är att vi är vanliga människor i alla åldrar då, från 75 ner till 20-årsåldern. Och så förbereder vi oss på ett sånt sätt då, så att vi kan klara av att gå i fängelse. Vi har en plogbilsaktion och vi förbereder oss för fängelse. Och det är vi är inga speciella människor då. Vi är helt vanliga då.
Att få sitta så här och gå in i sig själv och lyssna verkligen på andra. Och att känna att man utvecklas. Det är ju en enorm kraft som kommer till en. Och en glädje över livet liksom.
Gunn-Marie Karlsson, 46 år, tjänsteman.
Att få jobba för freden på ett yttre plan samtidigt som man då hör den här andningen från det inre så att säga. Och går i takt med sin egen utveckling. Att man, när man växer inuti så att säga, så då får man den där lilla extra kraften. Man kan ju liksom se hur de sitter i sina förhandlingar år ut och år in. De har haft 600 nedrustningsförhandlingar och inte, och det blir någon nedrustning precis av det. Men att man liksom kommer till en punkt att man själv kavlar upp ärmarna och tänker att det här, jag kan, jag också. Man kan själv. Vi kan avrusta det.
Den här rädslan som du, Inger, talade om.
Mm.
Hur tacklar man den i gruppen? För det är ju någonting som är mycket påtagligt. Att alla går in och kanske från början känner att det här är någonting jättestort. Och alla andra har hemskt stor erfarenhet. Och så kommer jag in i detta.
Det var så jag kände det precis. Så jag gick och tänkte på min rädsla och försökte få fatt i den på något sätt. Och jag tog vid ett möte, eller kanske ett par, har vi pratat om att vi skulle prata om rädslan. Och jag tog på mig själv att förbereda det lite grann. Och den gången, och det var senaste gången vi träffades, så hade vi en väldigt givande diskussion om rädslan. Där vi verkligen alltså bekände vad vi var rädda för. Och det kändes väldigt befriande. För att alla är vi ju rädda för någonting, och det kanske inte är bara i samband med aktionen, utan man behöver ju också veta vad man har för andra rädslor, så att säga.
Var det här med att när känner man då skapar den här gemenskapen, ta promenader ihop eller ta några tysta ihop och fundera på vad den andra har sagt, och att prata om inre funderingar och sådär, och det skapar en gemenskap som kan förändra samhället då. Det här är gemenskap som klarar olydnaden och klarar att gå i fängelse. Jag tror att gemenskap måste vara det viktigaste när man förbereder den här plogningsaktionen.
Vad har du varit rädd för?
Jag är ju rädd för fängelsestraffet. Att sitta i fängelse under lång tid. Och det som gör att jag har en tendens att bli lydig och att inte ta mitt ansvar för nedrustning. Men också rädda för att inte kunna ta ansvar för varandra. Det känner jag mer och mer då, nu när jag har suttit i fängelse. Det jag mest orolig nu för är att alla i gruppen här då är också redo att gå i fängelse. Då. För jag är ansvarig för alla då. Och vi är ansvariga för varandra då. Det tycker jag är viktiga på något sätt. Med icke-våld och att man kan ta det här ansvaret. Det är ingen sån här individualistisk styrkeaktion på något sätt. Jag är så pass starkt, utan vi tänker hela tiden att vi är starka tillsammans.
Det finns någonting i själva aktionen, och det har ju Bergens och den aktionen som Per var med i. Det finns någonting nästan av en religiös ceremoni i själva aktionen. Men man stannar ju kvar på platsen, och där har man väl läst kanske dikter eller sjungit religiösa sånger, hyllningssånger till livet etc. Så det är en form av verksamhet som verkligen är oerhört ovanlig, och som kan förstås utsättas både för kritik och mycket positiva känslor. Så det är väldigt viktigt hur man framträder och vad det blir av det. Vårt budskap är ju att det här kan alla göra. Vi är inga märkvärdiga människor. Det är bara att sätta igång ungefär. Fast samtidigt är det inte så enkelt, men det är klart det är svårt på många sätt.
Det påminner mig om en aktion som jag var med om för flera år sedan när vi var nere i Genève. Det var några kvinnor från Green & Common, och jag har ju själv varit där ett par gånger. Och vi skulle då försöka ta oss in i de här bilaterala förhandlingarna som då är mellan USA och Sovjet bara, och ingen annan får tillgång till den. Inte ens press eller någon. Men vissa utav de här kvinnorna tog sig ända in i de lokaler där de här samtalen ägde rum. Mm. Och där blev de då tagna av vaktpersonal också. Och de satte sig då i korridoren, och utan att de egentligen hade tränat in det så kom de på att de började sjunga den här ryska barnvisan. Mm. Bortsedda budget med, och låt det alltid vara solsken, låt det alltid finnas mamma, pappa och jag. Och alla de män, de hade alltså som små pojkar i Sovjet fått höra denna sång av sina mammor. Och alla kom av sig. Och det blev en upplösning av den aktionen som var helt underbar. För att ingen tog sig för med några arresteringar eller någonting. Utan de fick alltså gå in i den här salen och läsa upp vårat budskap. Som då var från att vi var människor på jorden. Och vi vädjade verkligen till dem att de skulle ta sitt förnuft. Så det läser de upp där inne, och det var ju ganska fantastiskt. Så att sång och att man bemöter människor som människor och inte i den roll som de befinner sig i. För det här har jag upplevt också när jag har varit på Green & Common, det här fredslägret i England. Då lever ju kvinnor utanför staketen och männen går där inne och vaktar de här kärnvapenmissilerna som står där. Och att man faktiskt kan få kontakt med soldaterna väldigt bra där. Och man frågar och man pratar med varandra. Och hur kommer det sig att du kan vara här på din semester, kan de fråga mig. Till exempel, jag frågar varför är du här inne då? Och de säger det att ja, de tycker inte heller att de vill ha kärnvapen. De tycker att det är idiotiskt att stå där, men vad ska de göra? Mm. Jag
kan ju ingenting göra. Jag, mitt liv, det är ju liksom inte någonting. Men när vi alla egentligen tycker att det är idiotiskt och att vi ska ha mer och mer kärnvapen som kan förinta hela vår planet, och vi tror att vi ingenting kan göra, där 4 miljarder människor säger, vad ska jag göra? Det faktiskt kan betyda oerhört mycket vad en människa gör.
Det är just det jag tänker på, att man måste komma ifrån den här tanken vi och dem. För det, vi alla är en enda mänsklighet. Och det är ju mer en tillfällighet att vi sitter här nu och att andra går runt och vaktar missiler och en tredje part tillverkar dem. Det gäller ju för var och en att ta sitt eget ansvar där han eller hon är. Och inte vara en länk, en sån här passiv kugg i ett stort förstöringshjul. Jag tycker att det är det handlar om, och det alla kan göra sitt. Och det är just det här, människor som ser hur det är. Och det gör ju faktiskt de allra flesta. De måste ju också känna att de har ett ansvar för det de gör. Man kan inte vara en människa privat och en annan i sitt jobb. Det går inte i längden.
Det är ju oerhört viktigt att vara tydlig med det här, att det är en fredlig aktion. Och det är ju viktigt att visa det på något sätt, att detta är helt säkert och att det är något fredligt som vi gör då. Så att inte folk missförstår detta.
Mm.
Vi vill ju inspirera andra människor att också fortsätta den här avrustningen vi har påbörjat.
Man är i aktion ständigt. Att man lever medvetet, att man är så här öppen och ser. Varje dag så finns det tillfällen att vara i aktion, så att säga. Det är saker man säger eller saker man gör, att man faktiskt lever. Och det är ju viktigt, vi pratar ju väldigt mycket också om solidariteten med de som svälter i världen. Att allt det här upprustning och det får ju ändå någon betala till sist. Och det är ju de våra systrar och bröder i u-länderna då. Och allt det här kan bli så allvarligt och tungt om man tänker som Gandhi då, säger att allt vi använder som inte är nödvändigt är stöld från dem. Och man försöker ju också leva i enkelhet, och det blir en längtan att få leva enkelt. Men det är viktigt att man behåller glädjen, och att man ser världen som den är, fast man behåller glädjen.
En sak som jag har funderat lite grann över, det är hur det kan vara så att det är så många som vet egentligen hur man ska vara, och att den här tysta majoriteten är så väldigt tyst. Jag menar, det här med fred, det vill ju alla ha, men ändå arbetar inte alla för den. Hur ska man få fler och fler att gå in och våga ta sin del?
Det spontant som jag känner är, när du säger det, så som barnpsykiater då, och de undersökningar man har gjort på barn, så vet man alltså att minst hälften av barnen i Västland tror att det blir ett kärnvapenkrig under deras livstid.
Mm.
Hälften drygt hälften. De vet nästan samtliga vad ett kärnvapenkrig innebär. Och dessa barn och ungdomar, de känner inget stöd av den äldre generationen. Så nog behövs den äldre generationen väckas, det är ju helt klart. Och det är ju det som är svårigheten att göra. Och då, en väg är ju denna då, att visa att vanliga, enkla människor faktiskt kan avrusta kärnvapen på det sättet som blodbildsrörelsen gör.
Nu sitter du och funderar över
någonting. Ja, jag funderade på det som vi var inne på tidigare här. Varför man inte gör, och varför de som vill väl är så tysta.
Mm.
Det är väl också en sida här, att upphöja det andra människans värdighet. Och man lever i ett samhälle där man överöses av informationssamhället, och man ska hänga med i alltihopa det här. Det blir aldrig någon tid i ett normalt samhällsliv till tystnad och höra vem man egentligen själv är. Jag tror att man måste på något sätt ha modet att stänga av någon gång emellanåt och lyssna på sig själv, och inte liksom hänga med i det här att man måste hålla sig informerad om allting, och man drängs i allt elände så att säga, och sen så kanske tror att man inte kan göra någonting åt det. Utan man använder då istället flykt. Själva informationssamhället är ju en flykt i sig, men man ökar på det här med prylar och övertid och droger och allt vad det är nu, och för att inte man ska ha en chans att lyssna inåt.
Mm.
Och det är ju ett hot detta, att man då säger att man ska vara tyst. Det blir ju det är nästan ett dödshot.
Mm.
För då kommer allt det här, och jag tror att de flesta människor, de vet hur illa det är. Och jag tror också att det finns så mycket oförlöst godhet lika väl, som man då inte låter blomma ut och gör en aktiv handling.
En plogbillsaktion, vad är det?
Det är att var och en i gruppen känner att det här är nödvändigt att göra. Vi har kommit till den här punkten och vi gör det. Vi är väldigt medvetna när vi gör det. Och vi gör det med stort allvar. Vi känner att det är en symbolhandling det här, att förstöra en liten del av det som hotar mänskligheten idag. Förstörelsen ska inte vara omfattande, det är inte det går ut på. Utan det är en symbolhandling bara. Vi stödjer oss på det här uttrycket ur Jesaja om att smida om svärd till plogbillar. Och i det så kan man ju innefatta allt det här om att vapenmiljarderna bör istället gå till jordens svältande befolkning. För det är det handlar om. Och den positiva sidan vid en plogbillshandling kan då vara att man planterar ett träd eller planterar säd.
Det här med plogbills, det blir ju liksom en process som man är inne i när man håller på med det här, och det blir ju då viktigare och viktigare med det här. Man kan göra massor med aktioner och bäras av vrede. Man kan se på de här offren från Hiroshima, man kan få en oerhörd kraft och man kan gå i demonstrationer och sådär. Men man står inför det mest fasansfulla. Ett kärnvapen, det är så fasansfullt, man kan bara nalkas det med ett rent hjärta. När man går in i en sån här aktion, att det verkligen är en hyllning till livet, att det är det allvarliga inre innebörden, tycker jag.
Detta som gör detta plogbillsrörelsen kan ge på något sätt, att ge hopp åt människor. Avrustningen har redan börjat. Det är bara en enda människa som har avrustat ett vapen. Så är avrustningen här.
Mm.
Det är hoppet, det ska jag vilja ge de här plogbillsaktionerna. Imagine all the people.
Ni lyssnade till Per, P.O., Kerstin, Ingegärd och Gunn-Marie, fredsarbetare i den svenska plogbillsrörelsen. Producent för serien Fånge för fred var Lena Havland.